Ja, Rune här, han skrev ju väldigt bra sist i sin hörna, tyckte jag. De är populära, de hörnerna. Folk laddar ner. Jag vet, en gång i alla fall så vet jag att det var en månad. Då hade nog mellan 700 och 800 laddat ner en hörna. Så ni ser, de är populära. Och då skrev han där bland annat att vi skulle hålla oss nära Gud, precis som Malin sa. Och det är viktigt i den här tiden att vi verkligen gör då, upplever vad Herren talar till oss om. Och ibland talar han tyst och ibland talar han starkt. För en vecka sedan så talar han starkt. Och jag tror nog ha svar på en fråga. Då kom hans röst rakt genom biltaket. Ja, det var märkligt. 10 meter från rödljuset så kom hans röst rakt genom biltaket, rakt in i huvudet, och så sa han ett bibelord. Sen var det klart. Och det är så jag tror Gud måste göra. Han måste korrigera oss ibland. Tala till oss så vi inte gör fel saker. Han säger det till Timoteus, att skrifterna ska ge dig vishet och korrigering så att du kan bli frälst. Det är intressant. Det tog vi upp där förut, de skrifterna. Så anden använder alltså ordet för att korrigera oss. Ofta får vi ett bibelord då. Och när man läser det här sammanhanget så förstår man ganska snart vad anden vill. Och samma sak är ju med det profetiska ordet. Det står att det profetiska ordet är ju som en lampa som lyser i en dyster vildmark. Och vi kan ju säga att den här världen och allt vad vi går igenom, det är som en dyster vildmark. Men vi har ju det här ljuset, det är ju också glädje. Den heliga andes glädje får vi inte glömma. Glädje i Herren. Annars får det inte mycket med att sitta här och deppa och gå omkring. Utan vi har ju, det är ju inte lagen vi har ju nåden. Glädjen i den heliga ande. Och då kommer också allt det andra. I glädje och frid ska ni föras åstad. Det vill säga i urskiljning av vad som är rätt och vad som är fel. För gör man rätt sen så vandrar man i frid och glädje. Den senaste tiden så har ju Rysslands ekonomi fått ett riktigt ras på grund av oljepriset. Och det här är intressant för de som följer den profetiska utvecklingen. Det står bland annat att Ryssland och Iran får riktigt, riktigt jobbigt framöver om det här fortsätter. Och det som är intressant, vi som följer det profetiska ordet, är att titta i Hesekiel 38 och 39. För där står det ju helt klart att Ryssland tillsammans med Iran ska komma ner till Mellanöstern. Och vad ska de göra där? Jo, just det här kan vara motivet för anfallet. För det står i Hesekiel 38, så står det då längst ner att västmakterna, 38 och 13, Tarsis där i EU till exempel, de ska fråga dig: har du kommit för att röva? Har du kallat på dina skaror för att plundra, för att ta silver och guld och boskap och gods? Var inte det intressant? För vilka skaror är det som samlas då? Jo, det är Iran och Ryssland, står det, perserna. Ryssland. Det kan ligga något i det här faktiskt. Vi får se. Vi läser också en annan intressant nyhet som jag skrev om på sidan, som jag vet att Rune gillar också. Nu har det dykt upp den här figuren igen, Tony Blair. Han är ju Mellanöstern-experten och talesman för vilddjuret, som vi tror. Vi tror ju att Mellanöstern-kvartetten stämmer ju helt överens med Irving Baxters tolkning av ordet. Och nu var Tony Blair nere i Egypten och pratade med Egyptens nya utrikesminister om hur man ska lösa frågan i Mellanöstern. Och nu var det speciellt östra Jerusalem man samtalade om. Och vi som är med i profetierna vet ju att det är just det det kommer att handla om också. Zakaria 14. När världsmakterna kommer att rensa rent östra Jerusalem för att förbereda en huvudstad åt palestinierna. Eller hur? Östra Jerusalem ska föras bort i fångenskap, med andra ord. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Det kan inte vara något annat än östra Jerusalem. Som ska rensas alltså på judar. För där ska ju palestinierna vara. De vill ju inte ha en jude inne på sitt område. Så där kommer det nog bli tuffa tag framöver. Det kallas även för den stora vedermödan. Den här händelsen sen. Vad som de kommer hända då. Så vi ser hur profetierna steg för steg. Ser ni hur det smyger fram och uppfylls hela tiden? Men ni som har varit med på våran undervisning och följt de här tankarna ser vi har inte behövt backa. Stämmer hela tiden. Det blir bara värre och värre. Och då vet vi ju en annan sak då. Till exempel, jag ska bara helt kort ta upp de här namnen här då. England, om du slår upp de moderna tolkningarna eller moderna bilderna av de här länderna som nämns i Daniel 7, så får du alla länder som är med i Mellanöstern-kvartetten, nämligen England, lejonet, USA, örna, vingarna, björnen, Ryssland, pantern, leoparden, Tyskland och sen det starka djuret FN. Slår du ihop dem så har du uppenbarhetsboken 13 och 7 huvuden. Och då finns det bara ett land som har mer än ett huvud. Tyskland. Ett av dess huvuden har blivit sårat. Jag tog upp det förra gången. Det kan inte vara något annat än Tyskland, pantern. Tredje riket och sen går du upp i EU nu, fjärde riket. Och så har du 7 huvuden. Och det här har du vilddjuret då. Och något som var intressant är ju då att vilddjuret ska få en mun likt ett lejon. Var det engelska va? Irving Baxter tror att det är engelska som blir världsspråket i nya världsordningen. Nu kan det ju vara så att ska det vara riktigt bokstavligt talat så kan det faktiskt vara Tony Blair. För han talar ju engelska va? Han är från England. Så det här är ganska intressant att följa. Här kan vi ha antikrist på gång. Jag säger inte att det är så, men håll ögonen öppna nu. För vi vet att tiden är nära. Mycket, mycket nära. Särskilt när vi vet vad han har för religiöst intresse också. Om vi slår ihop alla religionerna samtidigt. Så här kan ju spela en stor roll i sammanhanget. För vi vet ju att antikrist också kommer att försöka med sådana saker. Och den falske profeten då. Det står i uppenbarelseboken 13 då så här. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, hade fötter som en björn och gap som ett lejon. 13:2. Men innan den här tidsperioden är slut då, så kommer ju en basun att ljuda. Det står i uppenbarelseboken 10 att tiden är slut när den sjunde basunen blåses. Va? Står det då. Kronos. Då är tiden slut. Finns det alltså ingen minut, timmar, sekund. Och då kommer tiden att ta slut. Och i centrum för tidens slut hamnar ju Israel. Och vi ser ju hur det här ökar hela tiden. Och vi kan ju säga då att från och med de här profetiska månförmörkelserna så har ju hatet mot Israel fullständigt exploderat. Va? Och vi förstår ju ganska snart att det är Jesus liknelse med fikonträdet. Och när ni ser att knopparna mjuknar, vad är det för årstid när knopparna mjuknar? Är det vår? Ja, arabvåren va? Och sommaren är nära, sommaren är dom. Det kan du se i Bibeln. Sommaren är dom. Knopparna mjuknar, det är vår. Har arabvåren fört med sig att antisemitismen har exploderat i världen? Ja eller nej? Ja. Just det. Är det 4 blodröda månader nu? De sista på flera hundra år, eller 1000 år? Eller? Ja. Och sa Jesus, tecken på att hans rådslut ska ske i solen, månen, stjärnorna. Stämmer också. Gud leder alltså samtliga nationer till dom. Sverige har tyvärr bidragit till att gått med i det här. Det vet ni va? Man har alltså erkänt en stat som heter Palestina. Och Guds ord säger att alla nationer ska dömas som har delat mitt land. Joel 2. Alla nationer ska dömas som har delat mitt land. Ni kan nog förvänta er en och annan naturkatastrof i det här landet framöver. Om man fortsätter på den här linjen. Uppenbarelseboken 16 så står det också då att det är faktiskt andemakter som samlar till det här. Ur den falske profetens mun, ur vilddjurskapet, drakenskap kom 3 andar som liknar paddor. De gör tecken. Vad var det för tecken? Tecken var att samla alla till strid mot Jerusalem. Det är alltså Gud som står bakom. Det vi ser idag är tecken på att tiden är slut. I Bibeln så är det så här då att man för de här plats till en plats som heter Harmageddon. På hebreiska betyder platsen där man huggs av. Det är en intressant plats. Harmegiddo, platsen där man huggs av. Och då har Elvor undervisat en gång, och jag håller med fullständigt. Det finns två Harmageddon. Det finns ett andligt och så finns det ett bokstavligt. För att huggas av är i Bibeln en bild på förbannelse eller dom. Johannes 15 säger oss att om vi inte förblir i trädet Kristus, så huggs vi av, och sådana grenar samlar man ihop i knippor och bränns. Ser ni processen? Huggs av först, samlas ihop, sen bränns i slutet, när tiden är slut. Romarbrevet 11 nämner samma sak, och den nämner vilken andemakt som är i rörelse just nu. Och det är Babels eller antikrists andemakt. Han nämner de grenar som förhäver sig över de andra grenarna. Gör ni det, riskerar ni huggas av. Det intressanta där att han nämner tjänster också. Det ska ni lägga märke till. Och så finns det några då i kroppen som upphäver sig över de andra grenarna och riskerar att huggas av. Så det handlar alltså om att förbli i Herren handlar mycket om ödmjukhet. Det har vi förstått. Att inta den position som Gud har gett var och en. Var och en ska förbli i den kallelse som han har fått av Gud. Och han har ansvar för det också. Varenda en av oss kommer att få redogöra för den talent som vi har fått. Eller hur? Om vi inte förblir i trät, så förblir ju Herre inte han i oss. Den helige andes kraft och inspiration och glädje klipps av. Och då finns det bara en andemakt kvar att inspireras av. Om vi inte gör det på den helige ande, så finns det bara en enda andemakt kvar att inspireras av. Och den är emot Kristus. Det innebär att vi kommer att upphöja oss själva. Om inte Gud får inspirera oss på insidan med den helige ande, då kommer vi att upphöja oss själva. Och det varnar Bibeln för. Och låt oss då titta på vad välsignelsen är då. Jag tittar lite på vad förbannelsen är. Då ska vi titta på välsignelsen. Första Mosebok 12. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Vi vet av Bibeln att det här handlar om först och främst Kristus. Vi vet att Bibeln säger så här om honom. Och för det andra så betyder ju då välsignade, inympade också. Då vet ni det här med trädet, va? Vi är inympade i Kristus. Vi tror in i trädet. Och i Romarbrevet står det att vi är ju vilda olivkvistar. Vi ympas in. Eller hur? Mm, då har ni det här ordet där, inympade. Då vet vi att olivträdet handlar om församlingen och inget annat. Ganska klart. Honom, apostlarna 3:21. Honom måste himlen ta emot tills de tider då allt blir upprättat. Gud som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter som hans en urminnes tid. Mose har sagt, en profet lik mig ska Herren i Gud låta träda fram ur era bröders krets. Det vill säga Messias, va? Född av judarna. Kommer från judarna. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Ja, det var ju det här fadern sa på berget, va? Denna är min älskade son. Lyssna till honom. Just det. Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. Vad var folket nu då? Ja, antingen är det vinträdet eller också är det olivträdet. Utrotas är samma ord som att huggas av. Huggas av. Alltså från vinträdet eller olivträdet. Ser ni hur listigt Gud väver in saker så bara läsare får tag i dem? Det står ju dolt men ändå så uppenbart. Alla profeterna, så många som de är, har talat från Samuel och framåt och förkunnat dessa dagar. Och ni barn är profeter och barn till profeterna och arvtagare till det förbund som Gud slöt med era fäder. Han sa till Abraham, i din säd, alltså Kristus, ska alla folk på jorden välsignas eller inympas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram för Israel och Herren. Och han har sänt honom för att välsigna er, inympa er. I vinträdet eller olivträdet. För att vi ska få ta del av den heliga ande, va? Så vi ska veta vad som är rätt och vad som är fel och vad som är ljus och vad som är mörker. För annars kan vi inte bli frälsta. Vi har inte den här förmågan i oss själva. Vi måste ha andens hjälp. Vi har inte en chans att rå på den listigaste fienden i den här världsrymden förutom Gud. Djävulens listiga anslag och läror. Vi har inte en chans. Det är helt kört. Vi har inte en chans att rå på honom om inte anden gör det. Och det är ju det här Petrus är med om. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Vad du binder ska vara bundet och vad du löser ska vara löst. På grekiska står det, det du ser löst är löst. Det du ser bundet är bundet. Det är något han får uppleva först. Och då vet han, det är rätt, det är fel. Det är rätt, det är fel. Apostlagärningarna 5, där står att man måste lyda Gud mer än människor. Då betyder det ordet på grekiska, överbevisas av en kung till lydnad. Och då står de ju inför alla fariseer som ska döma dem. Du har fel, du har fel, du har fel. De sitter till och med i fängelse och säger att de står upp och säger att vi har överbevisats av en kung. Vi vet vad som är rätt och ni har, och vet vad som är fel. Ni har fel. Släng oss i fängelse, gör vad ni vill en gång till, men ni har fel. Så blir det. När Gud får överbevisa oss i hjärtat. Hur tror man annars att man kan ge sitt liv för någonting som vi har tänkt ut? Det är omöjligt. Vi måste ha blivit överbevisade i hjärtat om vad som är rätt och vad som är fel först. Annars skulle väl ingen kunna ge sitt liv för tro. Profeten här, han har alltså ett budskap som vi ska lyssna till. Och det handlar om evangeliet. Profeten här med stort P, som är Jesus. I vers 23 här. Lyssna här handlar om att lyssna och förstå och underordna sig vad han säger. Eller man skulle kunna ta ett annat ord, agape på grekiska. Det betyder att underordna sig en konungs regler och bud. Och hur talar konungen i Guds rike? Talar han till huvudet eller till hjärtat? Han talar till hjärtat. Hur då? Genom överbevisning. Är det intuition eller... ja. Det är intuition. Han talar till ditt samvete. Han vet. Han kommer att tala till ditt samvete. Så du bara vet att det är rätt. Och du skulle kunna översätta det här i helt andra ord också. Då skulle det bli så här. Därför blir de avhuggna. Därför att de inte ger kärleken till sanningen rum. Det är precis vad han säger egentligen. Och det känner vi igen, va? Andra test. Vi vet vad som står då. Nu ska vi gå på något intressant som jag fick ljus av i morse. Och som sände en sån gudsfruktan i mitt hjärta. Så jag sa, gode Gud, led oss nu alltså. Led oss nu Jesus på din väg. Jag ska ställa en fråga till er. Kommer avhuggningen eller förbannelsen att drabba innan Jesus kommer eller innan? Ja, det där är nog bäst du tänker till för. Jag kommer snart att visa dig vad Bibeln säger. Om vi nu vet vad Herrens dag är och vi har ögonen på det, va? Man kan vara experter på profetier också. Så ska vi veta att innan Herrens dag så kommer avhuggningen. Det andliga Armageddon kommer före det bokstavliga. Nu börjar jag förstå en profetia som vi fick för hur många år, jag vet inte, men 92 kanske 93. Så säger Herren: jag kommer att använda er mitt i den stora trädfällningen. Jag har inte fattat ett smack vad han menar först idag. Första Petrus 4:17. Tiden är inne för domen, yxan, förbannelsen, Harmageddon. Och den, lyssnar du vad det står på grekiska? Den måste börja med oss. Den måste börja med oss, med Guds hus. Jag blir knäsvag. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för den som inte lyder Guds evangelium? Kommer du ihåg vad han sa i Apostlagärningarna? Skulle hända med den som inte underordnar sig vad profeten sa. Huggas av dom. Om nu den rättfärdige med knappt nöd blir frälst, vad ska då inte ske med syndaren och den ogudaktige? Därför skall den som enligt Guds vilja få lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att de gör vad som är gott. Samma mönster ser i Uppenbarelseboken. Johannes får möta en uppstånden herre och han blir livrädd. Han bara faller ner och så kommer en hand som säger: frukta inte, jag är den första, jag är den sista. Ja, vem skulle inte bli rädd? Det ser ju Jesaja. Ja, när ljuset kommer, då har vi människor inte mycket att sätta upp. Nej. Hans huvud var vitt, som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Jag slog upp kommentarer på det här. Ögonen ser genom eld. Det står för nitälskan och helig vrede. Vad är det han vill säga till Johannes och oss egentligen? Nu ska vi läsa Uppenbarelseboken 1. Jag sa ju först att Uppenbarelsebokens budskap är att samla hela jordens invånare i två skalor. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Nu har vi det igen. Måste ske. Han har gjort det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes som har vittnat för Guds ord och Jesu vittnesbörd. Han har själv sagt: salig är den som läser upp och salig är den som lyssnar. Lyssnar, lyda profetens ord, profetens ord. Och tar vara på det som är skrivet, hur tiden är nära. Ja, vad sa han? Tiden är inne, sa Petrus. För vad då? För det här som står skrivet här. Välsignade, ja det var ju inympade va. Välsignade, om jag läser det här på engelska så blir det ännu klarare. Blessed, inympad. Is he that readeth and they that hear the words of the prophecy. Förstår va? Lever efter. Underordnar sig. Lyder. Vad är det nu de brinnande ögonen sätter sitt ljus på? Håll i. Vad sätter de brinnande ögonen sitt ljus på? Sju församlingar. Vad står siffran sju för i Bibeln? Det vet alla, va? Fullhet. Vad står sju församlingar för? Hela Kristi kropp. Är det dom på gång? Ja, vi kan inte bryta den röda tråden för då hamnar vi fel. Dom är på gång. Innan Herrens dag. För han hörde ju basunljudet. Och då står det så här, han kom fram till Herrens dag, står det. Innan måste han ju döma församlingen. Det här är Uppenbarelsebokens budskap. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Men ändå försöker vi tolka det enligt konstiga läror, för att säga, som inte alls stämmer med det här. Det här är en röd tråd som stämmer i varenda undervisning som Paulus och Petrus nämner. Och Jesus också. När vi nu tittar på vad Jesus säger. Så är det, alltså vi läser ibland Bibeln så här. Smok som en berättelse. Jag gör det också ibland. Och så vill anden att man ska lära sig något. Och då läser man en bibelvers. Men när anden talar då så säger man, gode Gud att jag inte har sett det här förut. Det borde ju en söndagsskola, förstår ni, jag har sett. Men så här blir det när anden, han gör allt nytt. Det är precis som du inte har läst det förut. Käre Gud att jag inte har sett det här. Jag tycker jag borde ha sett det här förut. Men jag hade inte sett det här. Det gör du bara när anden lyser. Varför han ska visa oss. Ni är inte så smarta så ni kan räkna ut det här. Nej, det är vi inte. För om inte anden visar oss det här, har vi inte en chans. Inte en chans. Det är bara gåvor, det är bara nåd. Jesus, han säger. Ja, för det första, jag ska bara ta ett underlägg för vad Jesus säger. Första Petrus 4, det grekiska ordet för att anförtro sina själar, är samma ord som att sätta in pengar i en bank. Nu ska vi ta snart vad Jesus säger. Alltså om du sätter in din talent i en bank så får du mer. Och du kommer snart att förstå att din talent har med din själ att göra. Jesus undervisar nu i Matteus 24 hur det ska se ut vid Herrens dag och vilka tecken som ska föregå hans tillkommelse, alltså när han sätter ner fötterna på Oljeberget. Matteus 24, 45. Om det nu finns någon trogen och förståndig tjänare så måste sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat. Inspiration, förmaningar, predikningar och varningar. Vi vill gärna plocka bort det där med förmaningar och varningar. Salig är den tjänaren som hans herre finner göra så när han kommer. När han sätter ner sina fötter på Oljeberget. Amen, säger jag, han ska sätta honom över allt vad han äger. Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer och börjar slå de andra tjänarna. Ja, vad gör man då? Ja, man upphöjer sig över de andra grenarna. Eller hur? Börjar du slå det fram i Kristi församling, då börjar du snart att stampa på dina syskon. Och han äter och dricker med de som är druckna. Ja, vi har ju ett litet förråd där ute. Då ska hans herre komma på en dag när han inte väntade. Och i en stund när han inte känner till att hugga honom i stycken. Vad var det där igen? Hugga honom i stycken. Förbannelsen. Ja, men den kommer ju innan han kommer. Ja, just det, avfallet kommer innan han. Och låta honom få sin plats bland hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder. Uttydningen av den här liknelsen är ju helt uppenbar. Han har fått en talent. Men han har inte brytt sig om vilket allvar det är att ha en talent. Så man kan säga att han har grävt ner den i jorden. För ungefär samma sak han gör. Va? Ja, han ville upphöja sig på Jesu bekostnad. Precis som Judas ungefär, va? Så fortsätter kapitel 25. Det här är viktigt att vi följer. Utan kapitelindelning. Och det handlar om liknelsen med jungfrurna. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Det handlar om samma sak. Det handlar om hela kristenheten, va? 10 är också ett sånt tal. Fullt. Då ska hela den bekännande kristenheten på samma sätt som i liknelsen i Matteus 24 ha olja, anden. Men en skiljelinje kommer att gå då oljeflödet skärs av hos de ovisa men inte hos de visa. Ser ni vad lurigt det här är? Men det betyder samma sak. En röd tråd, va? De jungfrurna som har fått oljeflödet avskuret är samma sak som grenarna som inte förblir i vinträdet. Det är samma sak som tjänaren som upphöjer sig över de andra grenarna då, eller? Ja. För gör vi det riskerar vi att huggas av. Det är en ande som kommer som heter antikristande som aldrig kommer att underordna sig någon. Utom sig själv, möjligtvis. Ett uppror. Det blir ju automatiskt så här att om vi inte vill upphöja Jesus och hans härlighet så finns det ingen annat alternativ, utan vi vill lyfta upp vår eget namn och vår egen härlighet, va? Det handlar om prestige. För vi kan ju inte ha fel. Det är prestige. Jesus hade ingen prestige. Han satt sig på en gammal åsna och red in i Jerusalem. Han borde ju ha kommit på en vit springare. Men han hade ingen prestige. Han satt sig på en åsna och red in. Det blir automatiskt att du måste försvara ditt eget namn. Ditt eget prestige. Och då kommer man ofta gå över gränsen. Och det är därför vi måste bli lösta från det här. Och det här är ju inget roligt att ha. Att kämpa för ett namn som man måste uppehålla. Nej, säger Jesus, kom till mig alla ni som bär på bördor. För det är ju väldigt börda. Så ska jag skänka er vila. Ja, när hans härlighet blir uppenbar. Då blir det ju bara Jesus, det är du som ska göra det, Jesus, va? Nej, inte vi. Vi har inte mycket med det att göra. Ja, då går vi till talenterna i Matteus 25, 14. Nu här är en talentan viktig. En talentan ska ni titta på, han är viktigast här. Han grävde ner sin talent i jorden. Jesus sa, varför satte du inte in den i en bank? Vad var det jag tog upp nyss? Vad betyder det att anförtro din själ till din skapare så att du blir det Gud har tänkt att du ska bli och göra de gärningar som han har tänkt att du ska göra? Du kan bara bli det Gud har tänkt att du ska göra. Annars blir du något som du hittar på själv och då når du inte porten. Nej. Varför satte du inte in din talent i banken? Varför lät du inte mig tala om för dig vilken väg som har rätt och vilken väg som har fel? Ser ni hur Guds ord förklarar sig själv? Hela tiden. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Man skulle kunna säga att den som sätter in talenten i banken, han kommer att få god ränta. Det kommer att hända något. Nu ska jag bara ta och avsluta med en intressant sak. Jag lyssnar på en gammal förkunnare, han är väl 95 år just nu och man lever, han heter Stephen Kang. Han kommer från Kina, det är han som har översatt Watchman Nees böcker. Det här är en mycket, mycket, mycket vis man och det går att få tag på inspelningar på nätet fortfarande. Vilken undervisning. Det vore något för Rolf att se. Han har till och med översatt Watchman Nees böcker. Nu ska ni lyssna här. Så här skriver han. Det är ett citat som jag har skrivit av som jag hittade från en av hans undervisningsband. När du blir född på nytt så kan Gud börja verka i dig som han ursprungligen har tänkt. Du blir alltså den Gud har tänkt att du ska bli. Då kan hans inspiration eller mat börja flöda med början i din ande. Han vill nå din själ genom samvetet som är kanalen mellan anden och själen. När sedan själen blir upplyst och gripen av Gud kommer de goda gärningarna helt automatiskt att ske i våra liv. De kommer utan att du ens lägger märke till dig. Och då kan du läsa i Matteus 25 från vers 31. Så kommer ytterligare den röda tråden i det här och bara fortsätta. Så ska du få se. När såg vi dig naken? Jag måste faktiskt i sammanhanget skull ta och läsa något av det. För då ska ni få se där att de som gör de här gärningarna, de är redan välsignade. Men de som ska gå bort ifrån mig till ni förbannade, de är redan avhuggna. Gå ifrån mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar, ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Hebreerbrevet 6. Det kan du se samma sak. Förbannelsen är nära om åken bär tistel och törne. Slutet blir att den blir uppbränd i eld. Två steg. Förbannelsen först, avhuggningen först. Sen kommer eld, dom, Jesu tillkomst.